Och därför så ska vi också ägna oss lite grann åt andra Thessalonikerbrevet. Och vi ser hur han i det första kapitlet inleder med tacksägelse för deras växande tro och förökande kärlek och för deras ståndaktighet under lidanden. Hur han går vidare och försäkrar dem om att Kristus ska ge full kompensation och gottgörelse för alla lidanden som de nu får utstå. Ja, han ska en gång inträda i historien såsom domare. Och då ska han också vedergälla dem som har orsakat de heliga lidanden. Det ska bli en rättvis dom en dag när han kommer och uppenbarar sin makt och sin härlighet i lågande eld. Och det är detta vi nu idag ska stanna inför. Han börjar med de vanliga hälsningsorden. Och vi ser att återigen Silvanus och Timoteus är med honom. Han befinner sig troligen kvar nere i Korint när han skriver även detta brev. Nåd och frid vare med er ifrån Gud och ifrån Herren Jesus Kristus. Upplev nåd, ger frid. Och så säger han i vers 3: vi är pliktiga att tacka Gud för er. Vi är tvungna att tacka Gud för er. Vi känner oss helt tvungna att göra det. Vi kan inte annat än tacka Gud för er när vi tänker på er. För vi har hört om er tro, att den mäktigt tillväxer. Ja, egentligen att den tillväxer bortom vad som är möjligt att mäta. Och det ger orsak för tacksägelse för apostlarna i deras gemensamma bön och lovprisningsstunder. Och de har hört om Thessalonikernas tro, kärlek, förlåt, som ni har till varandra och som mer och mer förökas hos er alla och hos en var av er. Och därför kan vi ju inte annat än tacka Gud för er. Det är en påtvingande känsla av att vi måste tacka Gud. Man har hört glada nyheter och man måste falla ner på knä och lovprisa Gud för de glada nyheterna som man har hört. Men det är också tillbörligt, säger han i vers 3, att vi tackar Gud för er. Det vill säga, det är passande och riktigt. Det är helt i sin ordning. Det har inte bara en subjektiv grund i det att vi upplever glädje över er situation, utan det har också en objektiv grund. I egenskap av medarvingar till livets nåd har vi anledning att tacka Gud för er. Objektivt sett finns det all grund att tacka Gud för alla Guds barn, även om vi inte skulle känna igen dem. Det finns faktiskt orsak för dig att ta fram Sarons adresskalender och gå igenom dem och säga tack Gud, tack Gud, tack Gud för varje namn som står där. Även om du inte känner personen och finner så att säga subjektiv anledning att tacka Gud för var och en, så finns det objektiv anledning därför, på grund av det verk som Gud har gjort i var och en av de människor som tillhör Kristus och som tillhör denna församling. Det är väldiga tacksägelseämnen det. Vi är pliktiga att tacka Gud för varandra. Gud har bestämt det, att vi ska göra det. Det är riktigt att göra det. Det är på sin plats att vi gör det. Tacka Gud. Hur skulle vi kunna annat, säger Paulus. Och ändå så var det ingen fullkomlig församling, som vi ska se i andra och tredje kapitlet. Dessutom säger han i vers 4: eftersom vi alltså har orsak att tacka Gud för er, så kan vi själva i Guds församlingar berömma oss av er i fråga om er ståndaktighet och er tro under alla era förföljelser och lidanden. Det var lika som Paulus och Silvanus och Timoteus när de reste i de olika församlingarna. Med glädje sa: har ni hört hur det är i Thessalonika? Har ni hört hur man där tillväxer i kärlek? Vet ni om deras tro? Och man talade gärna om Thessalonikernas församling. Man liksom skröt nästan lite grann. Inte för att trycka ner andra jämförelsen, utan för att sporra andra församlingar med det exempel som Thessalonikerförsamlingen utgjorde. Ett exempel har vi när Paulus senare skriver till församlingen i Korint. Och då säger han att församlingen i Makedonien, bland annat då just Thessalonikernas församling, fastän de har varit hårt prövade av svår nöd, har deras överflödande glädje mitt under deras djupa fattigdom så flödat över att de av gott hjärta har givit rikliga gåvor. Det var en kärleksfull församling som hade stort offersinne och gav utöver sin förmåga även när de led svår nöd och fattigdom. De har givit efter sin förmåga, säger han, ja, över sin förmåga. Och det är självmant, därom kan jag själv vittna. Och med glädje drar han alltså fram Thessalonikernas församling som ett efterföljansvärt exempel. Vi själva kan vittna om er. Jag vet alltså, säger Paulus, att ni inte gör det. Ni går inte omkring och pekar på er själva. Det var en ödmjuk församling. Den var en hårt prövad församling. Och under prövningar och lidanden så ligger det inte så nära till hands att man berömmer sig. Det är en positiv följd utav lidande och prövningar det. Man blir inte så störst längre. Man blir inte så stor i sin egen ställning och sin egen självsäkerhet. Er ståndaktighet och tro har bevisat sig vara äkta. Hur ska tron kunna bevisas vara äkta? Ja, den måste prövas. Om aldrig tron prövas, hur ska du veta att den är äkta? Hur ska Gud veta att den är äkta? Det är precis med tron som med guldet, säger Petrus. I det att han säger till dem, han skriver till, att de inte ska förundra sig över den luttringens eld som är tänd ibland dem, och de led också förföljelse. Utan istället fröjda er, om ni nu en liten tid där så måste ske, lider bedrövelse under alla handa prövningar. För att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld måste beprövas. Detta må befinna lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Paulus menar alltså att prövningarna har ett mycket ädelt syfte. Det är inte det att Gud på något sätt har behag i att lägga bördan på oss och oket på oss och låta oss lida för lidandets skull. Men det har denna positiva effekt att det manifesterar en tro som är äkta och en ståndaktighet som endast himmelens Gud kan ge åt människan. Och det bevisar för omvärlden att denna människa, hon har en tro som inte är grundad i suggestion eller önskedrömmar, utan det är en tro som Gud har planterat i hennes hjärta. Förföljelserna hade avslöjat kvaliteten hos Thessalonikernas tro. Så när vi kommer i prövningar, i lidanden, så har vi faktiskt möjlighet att se det som en utmaning. Thessalonikernas ståndaktighet hade blivit ett bevis på att Guds dom skulle bli rättvis. Det var en utmaning för dem att bevisa att Gud skulle ha sista ordet. Det var inte färdigt den här stunden, fast man lika som låg i underläge. Det var inte färdigt. Och man framhärdade i sin tro. Och därigenom bevittnade världen ett bevis för att Gud ska ha sista ordet. Han som håller dessa stackars människor bakom ryggen, han har ännu inte sagt sista ordet. Varje gång vi möter lidande och prövning så är det också till oss en möjlighet att visa vilket rike vi tillhör. En möjlighet att visa att vi tror på att Gud ska ha sista ordet. Om du också nu kan slå min kropp, om du också nu kan fängsla mig, så kan du inte ha makt med min själ. Och Gud är den rättfärdige och rättvise domaren som en gång ska uppenbara vad som har varit fel och snett i tiden. Alla kort ska på bordet, allt ska fram, alla fakta. Gud ska klargöra situationen. Han ska komma med vedergällning, han ska komma med gottgörelse. Första Thessalonikerbrevet 1:1-5. Sådant, nämligen att ni får lida, är ett vittnesbörd eller ett tecken eller ett bevis på att Guds dom blir rättvis. Och genom era lidanden så aktas ni värdiga Guds rike. För dess skull är det som ni lider. Vi måste se till att vi inte går igenom lidanden som är självorsakade och som vi för den skull skulle kunna berömma oss av. Det finns ingen berömmelse i lidanden som vi uppbär på grund av egen dumhets skull. Och vi ska inte söka lidandet för lidandets skull. Men när lidandet kommer över oss och vi står där med våra varför, så har vi faktiskt Guds ord på att se det som en utmaning, en möjlighet för Gud att bevisa att vi tillhör hans rike. Att vi framhärdar i denna världens ondska, därför att vi vet att en morgon ska gry som ska klarlägga alla förhållanden. Vi är inte bringade ur fattningen om vi också nu en liten tid där så måste ske lider bedrövelse under alla handa prövningar. Det är för Guds rikes skull som vi får möta lidanden, säger Paulus. Och han själv visste ju om det här. Han själv hade ju upplevt det här. Men Guds rättfärdighet kräver, vers 6, att det som vållar er lidande får lidande till vedergällning. Men att ni som utstår lidande får hungna tillsammans med oss när Herren Jesus uppenbarar sig. Det finns en tvåfaldig aspekt i Guds domaraktivitet. För det första, vedergällning. Lidande för dem som har orsakat lidande. För det andra, gottgörelse, kompensation. Vila, hungna, tröst för dem som har blivit utsatta för lidanden och förföljelse. Vi lever i en värld som är fylld utav orättvisa. Och det är underligt att hela mänskligheten vet om det här och klagar över att orättvisan har makt på jorden. Och i alla religioner är det uttryckt en önskan om att rättvisan ska få segra. Både personligt upplever man ansvaret. Man vet att det ska komma en räkenskapens dag. Om det också inte innebär att jag ställs inför en personlig Gud för att göra räkenskap för mina gärningar, så uttrycker till och med de filosofiska religionerna såsom hinduism och buddhism en lag, lagen om sådd och skörd, karmalagen. Mitt liv så som jag lever det nu ska bestämma mitt nästkommande liv. Därför är vi ansvariga för hur vi lever. Vedergällningens princip ska obönhörligt gå igen. Det är alla människor egentligen överens om. Och den principen är uttryckt i alla religioner. Det är bara det att här står det att Gud själv, som är laggivaren, är också den rättfärdige domaren. Han kan inte låta oförrätten gå obehandlad, oanalyserad, passera utan dom och påföljd. Om Gud är rättfärdig så måste han ta sig an det förtryckta sak. Om Gud är rättvis så måste rättvisan komma i dagen någon gång och inte bara få löpa och det som utövar orättvisa får vinning av densamma. Om Gud är rättfärdig så måste han träda in någon gång med det sista ordet och tala om vad som har varit rätt i historien och tala om vad som har varit fel. Och alla de som hungrar och törstar efter rättfärdighet skall bliva mättade, tillfredsställda, därför att en fullständig rättvisa en gång skall skipas. Jag vet att det kanske inte är så populärt och så vanligt att tala om Gud som domare. Vi vill gärna höra talas om honom som den kärleksfulla och gode guden, och det är sant. Men Bibeln sticker heller inte under stolen med att han som är den kärleksfulla och gode är samtidigt den som har rätten att utvärdera våra liv och döma det efter sina lagar och sin uttryckta standard och sin uppenbarade vilja. Han är universums herre och han skall en gång sätta sin ära i att hans rättfärdighet uppenbaras i universum. Och det innebär en domens dag för varje skapad varelse. Gud själv har stiftat universums lagar. Guds lagar är de lagar som är de slutgiltigt gällande lagarna. Vare sig människan i denna tid och i sin stund på jorden väljer att bry sig om Guds lagar eller inte, Guds lagar står ändå kvar och kan aldrig sättas ur spel. Människan har frihet och kan faktiskt välja, och hon gör det oftast, välja att leva som om Guds lagar inte funnits. Jag lever väl som jag vill. Jag gör väl som jag vill. Men laggivaren själv skall ändå en gång utvärdera den människans liv också efter sina lagar. Efter sina lagar. Ty vi måste alla, så som vi äro, säger skriften, var och en träda fram inför Kristi domstol för att avlägga räkenskap allt eftersom vi har handlat, vare sig vi har gjort gott eller ont. Rättvisa skall skipas en dag. Vedergällning för dem som har orsakat lidande. Kompensation, gottgörelse för dem som har fått utstå lidande. Här talar han om det som förföljde Guds församling och det som utgjorde Guds församling och fick utstå lidande och förföljelse. Men också i stort. De onda gärningarna ska få sin vedergällning. Det är lagen om sådd och skörd som är ofrånkomlig för människosläktet. Vad vi sår skall vi få skörda. Sår vi vete så växer vete och inte gurkor. Det är en ofrånkomlig lag som vi borde lära oss av naturen, men som också moraliskt sett går igen i det mänskliga ansvaret. När Herren kommer med sin makts änglar, då skall rätt skipas. Och då gläder sig Guds barn. Ty Guds barn längtar efter den rättfärdiges ankomst och inträdande i historien. De hungrar efter att rättvisa skall upprättas på denna jord. När han kommer med sin makts änglar från himmelen, då skall det ske. Det blir en ohygglig dag för dem som har undertryckt sanningen och framhärdat i att leva på orättfärdigheten. De skall vilja gömma sig, säger skriften. De skall ropa till bergen: fall över oss, dölj oss för den heliges ansikte. Bibeln beskriver ofta Guds domaraktivitet. Och Gud, i egenskap av universums herre, är den enda rättmätige och rättvise domaren. Det finns ingen annan än han som egentligen har rätt att döma. I första Mosebok 18 så kallar Abraham honom i det han säger när han lägger fram sin förbön för Sodom och Gomorra. Skulle han som är hela jordens domare inte göra vad rätt är? Psalm 75:8. Gud är domaren. Den ene ödmjukar han, den andra upphöjer han. Psalm 82:8. Stå upp Gud, håll dom över jorden, ty med arvsrätt råder du över alla folk. Hebreerbrevet 12:23. En Gud som är allas domare. Och vi har många exempel på Guds domaraktivitet i skriften. Adam och Eva efter syndafallet förpassas ut ur Edens lustgård. Det var en domshandling med påföljande resultat och skilsmässa från Gud. Hela Noas samtid fick veta om att Gud har rätten att döma människan och mänskligheten. Sodom och Gomorra fick uppleva Guds dom. Israels egyptiska slavdrivare fick uppleva Guds dom. De som tillbad guldkalven där ute i öknen fick uppleva Guds dom. Akan som förgrep sig på det tillspillogivna innanför Jerikos murar fick uppleva Guds stränga dom. Israels folk som framhärdade i hundratals år att löpa bort ifrån Herren och tillbedja avgudar istället för Israels helige fick till slut uppleva Guds dom. Och den norra nationen togs i fångenskap till Assyrien 722 före Kristus. Och det södra riket lärde sig inte av sin systers misstag, utan också det framhärdade i att förkasta Gud. Och Gud tar i sin domaraktivitet den bort i fångenskap till Babylonien 586 före Kristus. Nebukadnessar, den babyloniske konungen, förhävde sig över sitt rikes storhet och berömde sig själv såsom härskaren på jorden. Men Gud dömde honom och förödmjukade honom. Belsassar skålade på sitt stora gästabud tillsammans med sina stormän och hövdingar ur själen från Jerusalems tempel. Och Guds domarhand skrev på väggen: Belsassar, du är väg på en våg. Du är alldeles för lätt. Du har inget värde inför Gud. I denna natt ska ditt rike tagas ifrån dig och delas mellan meder och perser. Och den natten drabbade Guds dömande hand det babyloniska världsimperiet. Judarna upplevde Guds dom för sitt förkastande av Kristus som Messias. År 70 raserades Jerusalem och templet med marken. Och detta folk spreds ut över världen och har varit hemvilla sedan dess. Ända in i vår generation. Ananias och Safira upplevde Guds stränga dom för att de ljög emot den helige ande. Herodes för sin stolthet. Trollkarlen Elimas, som försökte hindra Paulus att frambära evangeliets vittnesbörd, slogs med Guds dom och blev blind. Ja, det är underligt. Församlingen i Korinth som slarvade med nattvarden och inte hade rätt respekt för densamma upplevde Guds dom. Vi skulle kunna fortsätta att dra fram massor av exempel att Gud faktiskt har utövat sin domaraktivitet i historien, vilket bekräftar att han också i framtiden ska göra det. Orättvisan ska inte få sitta på tronen.
Synden ska inte få regera i världen. Den onde ska inte få härska på jorden. De bibliska profetiorna, förlåt, de bibliska profeterna, det är en ganska stor lunta böcker det i Gamla testamentet. Men läser vi dem ska vi finna att det till stor utsträckning är domsutsagor när Gud i rättfärdighet ska döma det onda, ska döma synden, missgärningarna och de självsäkra folken i deras handlingar. Predikaren 12 och 14 säger: till Gud ska draga alla gärningar till doms, när han dömer allt vad förborgat är i vad det är gott eller ont. Och Guds domaraktivitet, mina vänner, är inte nedtonad i Nya testamentet som man ibland vill göra gällande. Det är faktiskt accentuerat, och det utav Jesus Kristus själv. Några exempel ifrån Jakobs brev: sucka inte mot varandra, mina bröder, på det att ni inte må bliva dömda. Se, domaren står för dörren. 1 Petrus 4:5: de skola göra räkenskap, de som förföljde församlingen, inför honom som är redo att döma, redo, beredd, färdig att döma döda och levande. Men också, som Paulus säger i 2 Timoteus brevets 4:8, kapitel 8, vers: nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig, och Jesus Kristus, Herren, den rättfärdige domaren, inför vilken han inte fruktade, utan inför vilken han nu kan säga: han ska giva rättfärdighetens segerkrans åt mig på den dagen, och inte åt mig allenast, utan åt alla dem som älskar hans tillkommelse. Det går alltså att ha den relationen till universums domare att vi inte med bävan ser fram emot den dagen, utan att vi älskar den dagen. Det är dit Gud vill ha oss, så att vi älskar och trånar efter den dagen då han ska träda in i historien och upprätta rätt och rättfärdighet och ge åt oss orättfärdighetens oförvissneliga segerkrans. Vilken dag för Guds folk! Men när apostlarna förkunnar evangeliet så är de tydligen inte rädda för att tala om detta. Om vi läser i 10:e kapitlet i Apostlagärningarna så står det i 42:a versen att Jesus bjöd oss predika för folket och betyga att han är den som av Gud har blivit bestämd till att vara domare över levande och döda. Om honom bär alla profeterna vittnesbörd och betyga att var en som tror på honom skall få syndernas förlåtelse genom hans namn. Men han är allas domare. Men nu finns det förlåtelse, så att den dagen inte finns någon anklagelsegrund kvar. I självaste Aten står Paulus upp och säger på Areopagen inför de visa och kloka i huvudstaden. Bland annat i slutet av sin predikan säger han i vers 30, slutet: Gud vill. Gud har under gångna tider haft fördrag med okunnighet, men nu bjuder han alla människor att göra bättring, ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet. Gud vare lov. Hur då? Jo, genom en man som han har bestämt därtill, och han har åt alla givit en bekräftelse härpå i det att han har låtit honom uppstå från de döda. Jesus är en värdig domare. Han har betalat mänsklighetens synd och skuld. Han har besegrat synd och död. I honom fanns ingen synd. Döden kunde inte behålla honom. Endast han har rätten att intaga domarsätet för att varje människa ska träda fram inför hans granskande ögon. Det kommer en sådan dag. Skriften gör ingen hemlighet därav. Romarbrevet 2:16: ja, så ska det befinnas vara på den dag då Gud enligt det evangelium, lägg märke till det, enligt de goda nyheter alltså som jag förkunnar, genom Jesus Kristus dömer över vad som är fördolt hos människorna. Och Jesus själv säger i Johannes 5:e kapitel att all dom har fadern överlåtit åt sonen. Och i vers 27: och han har givit honom makt att hålla dom eftersom han är människosson. människosläktets representant, har iklätt sig sann människoskepnad, vet vad det är att vara människa. Och då ska man uppstå ur gravarna, och det som har gjort vad gott är ska uppstå till liv, och det som har gjort vad ont är ska uppstå till dom. Världens frälsare är samtidigt världens domare. Om inte Gud skulle döma världen, skulle det betyda att Gud faktiskt vore moraliskt likgiltig. Och då vore han inte längre en fullkomlig Gud. Vi skulle inte tåla ett samhälle som sa, ja, det spelar ingen roll om man förbryter sig och överträder lagar, om man rånar och stjäl. Det vore inte ett rättssamhälle som inte försökte granska och se om det fanns anklagelsegrund, och som kunde påvisa en skuldbädd och utmäta en påföljd till det lagstridiga beteendet. Genast skulle människor upphöja sin röst och säga, men det är orättvist, så får man inte leva. Vi vill att rätten ska ha sin gång, men varför vill vi då inte att Gud också ska låta rätten flöda den dag han dömer universum och hela världen? Gud är den högste domaren. Vi ser gärna att vårt samhälle har sina domare och rättssalar, för att rättssamhället ska kunna bestå och mänskligt liv kunna fungera i samhället. Genom sina domar, och just genom sina domar, skall Gud slutgiltigt inför alla bevisa och manifestera att han är fullkomligt rättfärdig och rättvis. Idag finns det många som sätter frågetecken omkring Guds rättfärdighet, omkring hans rättvisa. Varför, Gud, tillåter du detta? Varför griper du inte in? Och i det nästan aggressiva förfrågandet och krävandet och ropandet på Guds rättfärdighet, så glömmer man bort att Gud mitt i allt är stor i mildhet och långmodighet, så att han dröjer med den dagen för att du ska hinna omvända dig. Alla de som hungrar och törstar efter rättfärdighet skall dock bli mättade. Alla skall den dagen erkänna, Gud, din dom är rättvis. Alla knän skall böja sig, även de som tvingats höra en fällande dom över sina liv. Men det ska inte finnas den minsta lilla misstanke eller frågetecken om huruvida Guds dom har varit rättvis. Ty alla fakta ska fram på bordet. Ett offentliggörande av varje människas situation och livsbakgrund. Han vet allt. Därför är han också rustad att fälla en rättvis dom. Han kommer att ta alla hänsyn som behöver tas. Han vet vad vi har gjort, vad vi har underlåtit att göra som vi skulle kunna ha gjort. Alla fakta. Därför står det att varje mun ska stå såsom tillstoppad. Ingen ska ha något att invända, utan endast erkänna, Gud, du är rättfärdig. Du är rättvis. Du är konung. Du är upphöjd, du har rätten. Allt vad du har sagt är rätt och rättvist och rättfärdigt och gott. Och hörni, Guds dom är väl egentligen en absolut nödvändighet för att det godas triumf en gång ska bli uppenbar. Just Guds domaraktivitet ska sätta punkt och utsudda alla frågetecken och bekräfta att Guds seger är fullständig och fullkomlig. Det onda skall inte få regera. Gud är den starkare. Han skall ha sista ordet. Leon Morris, en teolog, uttrycker det så här: läran om den yttersta domen betonar människans ansvar. Det ger mening åt mitt liv. Och det ger visshet om att rättvisan till slut skall triumfera över all ondska. Den ondska som är en del av livet här och nu. Vetskapen om Guds dom, om hans utvärderande dom av varje gärning, det ger värdighet åt den ringaste handling här i livet. Gud vet om vad jag gör. Alltså är det viktigt vad jag gör. Det ger en motivation för mitt handlande. Det är inte det att Gud bara ger akt på de misslyckanden som vi gör. Han lägger också märke till de goda gärningar som är en resultat av vår vandring med honom. Varje handling, hur ringa den än är, hur liten känd, hur okänd den är viktig, är värdig, till Gud vet om den. Vetskapen om att rättvisan en gång ska segra ger också lugn och säkerhet och trygghet åt dem som nu lider orättvisa. Kunskapen om Guds dom ger alltså mening åt livet. Historien går faktiskt emot ett mål. Rättvisan ska segra. Guds dom försäkrar oss om att Gud och det goda ska segra. Guds dom betyder att det till slut ska vara Guds vilja, och endast Guds vilja, som ska ske på jorden. Och den rättfärdige ska finna tröst i detta, som Gud en gång sa till Habakkuk när han tyckte det var så orättvist. Den rättfärdige ska leva av tro. Gud är den som en dag ska sätta en ära i att fälla en rättvis dom. Han vet allt. Vet du vad Jesus sa? Intet är fördolt som inte ska bliva uppenbart, och intet är förborgat som inte ska bliva känt. Allt vad ni har sagt i mörkret ska bliva hört i ljuset, och vad ni har viskat i någons öra i kammaren ska bli utropat på taken. Ohyggliga sanning för dem som inte är under Jesu Kristi blod. Inte den minsta lilla hemlighet ska längre vara hemlig. Jesus säger: men jag säger er att för vart fåfängligt ord som människorna talar skola de göra räkenskap på domens dag. Jesus säger så, vår frälsare. Hebreerbrevet späder på och säger: intet skapat är fördolt för honom, utan allting ligger blottat och uppenbart inför hans ögon. Och inför honom ska vi göra räkenskap. Alla ska dömas, säger Uppenbarelsebokens 20 kapitel. Jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå, för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen, och böcker blev upplåtna. Jämväl en annan bok blev upplåten, livets bok. Två sorters böcker, gärningarnas bok och livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar på grund av det som var upptecknat i böckerna. Alla deras gärningar registrerade i Guds allvetande. Havet gav igen sina döda. Döden och dödsriket gav igen sina döda. Och dessa blev dömda var och en efter sina gärningar. En individuell dom är det frågan om. Men det finns också en livets bok, om vilken det står att det som fanns tecknade i livets bok fanns ingen fördömelse. Lammets bok kallas den också. Med andra ord, det som fått del av det liv som Jesus Kristus erbjuder här i tiden, det har skrivits in i en annan bok, Lammets bok, livets bok, och kommer aldrig under någon fördömelse, har Jesus Kristus själv sagt, utan har övergått från döden till livet. Av nåd har all deras synd, och det som tidigare lika som stod där i gärningarnas bok, det utplånades med Guds egen hand. Och ingen dom finns för Guds barn. Gråt av lycka, gråt av glädje. Vi ska kunna träda fram inför en helig Gud, och han ska säga: jag har ingenting att anklaga dig för som förtjänar förtappelse. Ingenting. Men Gud, vem är jag? Du har satt din tro till min son, och hans blod täcker all din synd och skuld. Jag ser ingen grund att anklaga dig. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som har rättfärdiggjort. Ja, än mer, Kristus är den som har dött, och hans död gäller för all vår synds försoning. Gud vare lov att mitt namn är skrivet i livets bok, i lammets bok. Annars skulle jag ha orsak att bäva idag För jag skall fram inför hans domstol. Även den troende skall träda fram inför Kristi domstol. Men inte för att åhöra en eventuell fördömelsedom, utan därför att mitt liv som kristen skall utvärderas. Men det är en annan sak. Och det ger ansvar åt mitt liv som kristen. Hur lever jag mitt liv som kristen? Mina gärningar som kristen skall utvärderas. Och det ska erkännas och tillerkännas dem en dag som har vandrat i trohet och troget tjänat honom och låtit den heliga ande uppfylla den och ta kontrollen i deras liv. Att de ska få lön, står det. De ska få lön. Ett himmelskt erkännande till varje människa som lät sig brukas av Herren. Men vårt verk ska prövas av eld. Om vi har byggt med hö och strå, så ska vi stå det tomhänta, om också inte grunden kan brinna till denna Jesus Kristus. Men det är intressant att det är just gärningarna som ska vara måttstocken. Uttrycket, gärningarna är uttrycket för vad som finns inne i människan. Och därför är det det bästa sättet att mäta en människas hjärta och inställning på. Av frukten ska man känna trädet. Och när Jesus säger i Matteus 25, när han ska döma nationerna, så säger han: vad helst ni har gjort, vad helst ni har gjort mot dessa mina minsta. Det handlar om gärningar alltid. När Gud dömer, när Kristus dömer, han tar fram exempel, så att säga. Hur kan du säga att du har tro om det här och det här och det här är sant? Och man ställs likasom emot väggen. Vårt liv måste stämma överens med vår bekännelse. Endast om vi lever i Kristus, och om att leva för oss är Kristus, kan döden bli en vinning. Jag måste sluta nu med att gå till vers 8 och konstatera att han som utfärdar domen och förkunnar och avkunnar domen, han är också den som verkställer domen. I lågande eld, i förtärande helighet uppenbarar han sig och låter straffet drabba dem som inte känner honom och dem som inte är Herren Jesu evangelium lydiga. Dessa förföljare i Thessalonika hade inte böjt sig för evangeliet, och därför hade de inte lärt känna Gud, och därför måste de nu dömas av Gud och få vedergällning för sin ondska. Jag vet att det finns många frågetecken i förhållande till detta ämne. Hur ska Gud döma hedningarna? Hur ska Gud döma dem som aldrig har hört? Det bästa svar jag kan ge dig: Gud ska döma dem rättvist. Rättvist. Absolut rättvist. Guds vedergällning ska exakt motsvara deras gärningar. Och i din fråga kanske ligger en felaktig premiss, nämligen att hedningen som aldrig hört evangeliet skulle vara helt utan kunskap om Gud. Det är inte sant. Naturens uppenbarelse talar ett tydligt språk, säger skriften, så att människan, var hon än finns på denna jord, faktiskt är utan ursäkt om hon trots naturens uppenbarelse väljer att förkväva sanningen och tillbedja det skapade framför skaparen som är högt lovad i evigheternas evighet. Hon har också samvetets röst, lagens ord skrivna i deras hjärtan, eftersom de med sina gärningar ger till känna att de känner vad som är Guds vilja. Det finns en grund för Guds dom. Det finns en grund att börja lära känna Gud i den allmänna uppenbarelsen, utan att man konfronterats med evangeliet. Men den som har hört evangeliet, vilka alla vi som sitter här idag, bär på ett större ansvar, en desto strängare dom. Med ökad kunskap följer också ett ökat ansvar. Om man säger nej och framhärdar i att säga nej, efter att gång på gång ha hört hur Gud erbjuder sin frälsning till dig, då bär du på ett tungt ansvar, min vän. Och Gud ska en gång fråga dig varför du sa nej. Och Jesus ger till känna, när han till exempel talar om städerna i Matteus 11, Korasin, Betsaida, och han utropar ve-ord över dessa städer. För om de under som gjordes i de städerna hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, i Sodom och Gomorra, då hade de omvänt sig. Men ni har fått se större under och ändå inte omvänt er. Och det följer alltså ett större ansvar på detta, att ha hört Guds ord men ändå står emot Guds ord. Det är allvarligt. Det är allvarligt. Och domen är obönhörligt uttalad i vers 9. Dessa skola då bliva straffade med evigt fördärv bort undan Herrens ansikt och hans överväldigande härlighet. Vad innebär det att få en fällande dom från den vita tronen? Det innebär evigt fördärv, ett tidlöst, aldrig upphörande fördärv. Det är raka motsatsen till evigt liv. Det innebär att förskaffas bort undan Herrens ansikte. Och i den situationen, min vän, är det faktiskt en lättnad för den som befinner sig i oförlåten synd. Att väljas i närheten av en helig Gud är någonting fruktansvärt för människan som inte försonats med Gud. Och hon väljer faktiskt i den stunden att få bli förpassad ifrån hans heliga närvaro. Hon vill låta bergen lika som dölja henne inför Gud för att sitta och se hans förtärande strålglans och uppleva sin orenhet. Göm mig, Gud, för ditt ansikte. Och det är nästan som jag tror att hon lika som med tacksamhet ska konstatera att hon slipper vara i Guds omedelbara närvaro. Där kan endast den dväljas och njuta av hans närhet som är iklädd Jesu Kristi rättfärdighet. Ty det är den enda rättfärdighet som gäller i de himmelska boningarna. Mitt syfte med den här predikan har inte varit att skrämma någon, och inte heller är det skriftens syfte här. Utan syftet är att bringa tröst till dem som lider och försäkra dem om att Guds dom blir rättvis en gång. Gud ska ta sig an sitt folks sak, men det som står honom emot ska också tvingas ta emot hans vedergällning. Guds stränga dom ska falla i historien, både över nationerna och över individerna. Men idag, min vän, när du frågar vad ska jag göra, så är fortfarande det oerhört nådefulla svaret: fly till honom som är den kommande domaren. Ty idag vill han bli din frälsare. Idag vill han bli din frälsare. Han vill att du ska komma in under hans nåd, så att han istället för att behöva se dig förpassad ifrån sin heliga närvaro